Hej och välkomna till årets första Ljudet av en dagordning. Idag kommer ni få lyssna till ett morgonsamtal som vi arrangerade ihop med Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran kring en bok som vi har gett ut ihop. Boken heter Forskning och ideologi och är en bok som jag verkligen varmt kan rekommendera. Den är skriven av Ola Segnesem Larsson som ni också först kommer att få höra. Och den handlar lite om hur ideella organisationer förhåller sig till forskning eller använder sig av forskning, hur man ser på forskning. Sen på slutet så kommer ni höra Susanne Larsdotter ifrån RFSU som ger sina perspektiv på hur RFSU förhåller sig till forskning, hur de tänker och vilka idéer och funderingar som hon har fått när hon har läst boken och efter att hon har lyssnat på Olas dragning. Så välkomna till ett nytt år!
Vad roligt att ni har kommit hit. Tidig morgon, mörk morgon, blåsig morgon. Också stort tack till Idealistas och Erik som har anordnat det här som liksom en möjlighet för mig att få prata lite om boken och få träffa er. Så det är jag väldigt tacksam för. Jag ska ju prata lite kort om boken och jag kommer inte bara liksom gå in i alla detaljer för det går jag inte och det klarar jag inte. Jag kommer inte ihåg heller utan då får man läsa boken. Men jag tänkte att jag skulle prata lite kort om det här med vetenskap i ideella organisationer. Och först genom form av kort bakgrund, sen prata lite om de här tre stycken fallstudierna som jag gjort. Det är det som boken bygger mycket på då, det empiriska materialet. Och ska väl dra ihop säcken i slutet. Men jag tänkte också kliva lite längre fram då, för när jag höll på med boken, apropå hur det är att skriva en bok med Idealistas och Erik och sådär. Så Erik är ju lite så här, ja men du redovisar forskningen och bla 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 och sådär. Men vad ska vi göra? Hur ska vi ta oss an den här frågan? Så Erik tvingade upp mig på banan. Så det sista kapitlet är någon form av några principer om hur man då som ideell organisation ska förhålla sig till det här med forskning. Så att jag tänkte att jag ska avsluta med ett axplock av de principerna. Och egentligen är det så att det är det som jag är mest intresserad av i ett samtal med er. Då. För det ena är ju på något sätt att redovisa vad har jag sett. Och då kan man ju ställa sig frågan, stämmer det? Är det relevant för RFSU eller är det bara nykterhetsrörelsen som är så här konstiga? Men förstås, den intressanta frågan är, vad gör vi av det då? Om det finns någon relevans i det här, om det verkar stämma, hur hanterar vi det? Betyder det att ni som representanter för ideella organisationer ska göra någonting annat? Betyder det att jag som forskare måste göra någonting annat? Så det är väl det som jag hoppas att samtalet ska handla om. Men så hade jag tänkt att lägga upp min presentation. Kort ska jag väl säga och erkänna, inte bara erkänna, utan jag är väldigt tacksam för det stöd som jag fått för att kunna göra både boken men också den här forskningen. Så utöver då Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran, jag har övat många gånger för att kunna säga det utan att där på manschetten, så vill jag ju också tacka Stiftelsen Ansvar för framtiden som har bidragit med pengar, som är en del av nykterhetsrörelsen skulle jag säga, jag vet inte om stiftelsen själva säger det, men jag brukar dela ut pengar till nykterhetsrörelsen i olika former. Men utöver det så har jag också fått stöd från mitt universitet och mina lärosäten, då, Ersta Sköndal högskola där jag framförallt är verksam, men också Stockholms universitet. Då. Så det är fyra stycken aktörer som har bidragit till det här på olika sätt. Och så självklart då, eftersom det finns ju liksom empiri i rummet, alltså folk som jag intervjuat och pratat med, så måste man ju tacka dem som har ställt upp då. Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning som jag kommer prata om då, Anna som jag har intervjuat. Det finns ju andra som jag har varit med om. Utan att man får tillgång till er och att ni bjuder på er en tid och låter mig komma och prata och titta och gräva och sånt där, så kan det ju inte bli något sånt där. Så att, stort tack för det. Jag kör igång, tänker jag. Liten bakgrund. Så. Där är mikrofonen. Jag måste förhålla mig till mikrofonen, säger Erik. Så att jag kommer röra mig lite mystiskt. Men min ingång i det här är på något sätt lite egoistiskt. Alltså, sådär. Jag är forskare, jag tycker det är jättekul att samverka med ideella organisationer i olika former. Det kan vara utbildning eller föreläsning eller forskning eller vad det nu kan vara. Och det är klart att någon gång efter man har gjort det där ett tag så börjar man ställa frågor om hur hänger det här ihop. Då? Så det är en sån här form av ingång. Men lite mer allmän relevant så är det ju så att vetenskap sägs bli allt viktigare i samhället i stort. En här jättestor historieskrivning, så vi har lämnat liksom ideologier och religioner bakom oss och istället så har vi då vetenskapen. Många organisationer, och inte bara i civilsamhället, förhåller sig på olika sätt till vetenskap och till forskning. Och det är någonting som krävs i allt ökande grad, så det är ju liksom en form av ingång till det här. Men jag tycker också att man kan se det när det gäller att kliva in i civilsamhället. Att ideella organisationer förväntas också i allt ökande grad förhålla sig till vetenskap och forskning på olika sätt. Den del som jag har varit med om, alltså jag har inte varit forskare med mitten av 2000-talet och framåt då, någon form. Men när jag ser den historieskrivningen, så från någonstans från och med 90-talet och framåt, som jag kan överblicka den perioden, så har det här med forskning tilltagit på olika sätt. Också i mötet mellan ideella organisationer, men också mellan ideella och akademi då. Ett exempel är ju till exempel Ideell Arena. Jag vet inte hur många som känner till Ideell Arena som organisation, men som bildades i slutet av 90-talet. Och där grundidén är att det ska vara en mötesplats för praktiker från civilsamhället och forskare från det akademiska samhället. Och där man då ska utbyta kunskaper och tankar på något sätt. Sånt där. Och det är ju det som driver hela Ideell Arena framåt. Ett annat exempel som är lite mer nutida, mitten av 2000-talet, kanske slutet av 2008, någonstans där, så var det ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och bland annat Ideell Arena, där man anordnar något som kallas för Vetenskapsarenan. Där praktiker och forskare träffades med finansiärer av forskning för att man skulle identifiera viktiga frågor och vad man skulle hålla på med framöver. Och ett sista exempel är ju då Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor, som varje år har en kunskapskonferens då. Där det inte bara är mötet mellan ideella, och som jag kallar er då i någon form, och akademiker, utan också mellan offentliga, alltså folk som jobbar i offentlig sektor, som måste lära sig mer om er, och det ska man göra via forskning då. Och det är också ett sånt exempel på hur vetenskapen blir allt viktigare i civilsamhället då, tycker jag. Och då blir ju frågan då, både den här egoistiska ingången, här liksom, vad handlar min roll om, spelar jag, har jag någon betydelse, är jag bara en liksom, hovnar som hoppar och studsar och underhåller tillsammans med Erik och andra föreläsare? Eller har det här med vetenskap någon betydelse för ideella organisationer? Och en konkret fråga är ju, hur använder ni forskning? Det är ju liksom det som jag har haft som ingång i det här forskningsprojektet. Men man kan ju ha det lite bredare också. Förhåller ni er till vetenskap? Ja, men det är inte alltid så att man alltid använder det. Man måste förhålla sig, tänka till och sådana här saker. Så att det är en liten bredare fråga. Men grundfrågan i projektet och mitt intresse är ju just det här användandet. Och en del av mina tankar kring det här, är, och som jag nästan inledde lite med, det är att det kan liksom på något plan så finns det en motsättning mellan forskning och ideologi. Så det finns en viss form av motsättning mellan forskning och att vara ideell, tänker jag. När man pratar om ideella organisationer, så säger man att en av de sakerna som är särskiljande för er, det är skillnaden från offentliga organisationer eller företag, så där, det är ju att ni har en ideologi. Det är att ni står upp för någonting, ni har ett uppdrag där i grund och botten. Världen ska bli nyktrare, världen ska bli mer jämställd, eller världen ska bli grönare, eller vad ni tänker ska vara. Vi ska ta hand om djuren, skydda djuren och sånt där. Och åtminstone i den allmänna debatten och i mycket av tankar och forskning och teoretiserande kring ideologi, så är ideologi någonting som står i rak motsättning mot vetenskap. De här två går inte ihop. Alltså det är ju snarare så att vi har vetenskapen för att vi ska få bort ideologin. Ideologi är någonting gammalt och unket och som vrider våra föreställningar upp och ner och som gör att vi blir utnyttjade av kapitalet och vad det nu kan tänkas vara. Så tack vare vetenskapen och forskningen så ska vi få bort ideologin. Men just i ert fall så är det ju som att det är ideologin som gör det speciella. Det är det ni är stolta över. Det är det ni står upp för. Det är därför ni vaknar på morgonen och går på konstiga frukostseminarier. Och hur funkar det då med vetenskapen? Är det så att de här går hand i hand? Det kanske inte är något problem. Eller är det så att det finns krockar här som utmanar då? Att börjar ni använda vetenskap allt mer? Att det finns krav på mer och mer vetenskaplighet? Finns det då en risk för att ni liksom underminerar det som ni är då? Och att ni blir någonting annat. Så det där är ju liksom också ett personligt, men också lite sådär analytiskt intresse som jag har i den här frågan. Det är någon form av inledning då. Ni får gärna fråga, förstås. Det kommer finnas, som Erik flaggar för, det kommer finnas utrymme för både reaktion från Susanne, men också för frågor från er. Men ni får gärna avbryta mig också. Vi är ett ganska litet sammanhang. Jag tror att vi har ganska gott om tid egentligen, även om vi ska sluta innan 10 och sådär. Så ni får gärna hoppa in och hugga eller fråga eller be mig utveckla eller om jag pratar för fort eller någonting sånt där. Jag nämnde då att boken bygger på tre fallstudier, så det blir liksom andra delen i den här lilla introduktionen till boken, att prata lite om dem. Och då är det ju tre stycken olika fallstudier som har lite olika karaktär. Och där då det dels handlar om hur vetenskap används i skolmaterial producerat av nykterhetsrörelsen. Kan man säga lite bred bemärkelse, det är den första fallstudien. Den andra fallstudien handlar om hur IOGT-NTO i sina egna policies om då alkohol och droger förhåller sig till forskning och vetenskap. Och den tredje är då Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som är någon form av sån här meta-organisation som har till uppgift att sprida information om alkoholkonsumtion till exempel i Sverige. och hur förhåller de sig till vetenskap? Så det är lite olika typer av organisationer och organisatoriska sammanhang. Och när jag valde ut dem så gjorde jag då det i samarbete med Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. Så det var ett samtal där min fråga var, det här är jag intresserad av, ni finansierar det jag gör, så det är klart att ni är intresserade av att jag också beforskar er som nykterhetsrörelse. Men vad finns det för intressanta fallstudier att titta på från lite olika håll? Så vi hade en uppsättning av idéer och vi prövade några flera idéer, men det här var de tre som på något sätt jag kände att här finns det lite rikt material. Så min ambition med den här boken, eller min ambition med det jag säger, är att försöka inte generalisera och säga så här är det i nykterhetsrörelsen. Ambitionen är inte heller egentligen att säga så här är det i civilsamhället, för det kan jag inte göra. Men min förhoppning är ändå att det här samtalet och det jag hittat kanske ändå är både relevant och intressant. Jaha, gör de så? Varför då? Eller det här känner jag igen. Eller så här gör vi verkligen inte. Och vad kan jag lära mig av det? Så att i andra sammanhang så brukar man, när jag har pratat om liknande forskning, så får man ibland frågan, men varför är det så mycket forskare som håller på med nykterhetsrörelsen? Varför håller ni bara på med nykterhetsrörelsen? Varför forskar ni inte på djurskyddet då? Vad är det för fel med oss liksom? Kom till oss. Och det skulle jag ju jättegärna göra, men sanningen att säga så är det så att nykterhetsrörelsen är dels väldigt intressant, för de har funnits väldigt länge och de är väldigt komplexa och brokiga och stökiga. Och så där. Men de har ju också resurser, som Svenska sällskapet då är ett exempel på. Så har man lite pengar så brukar det ju underlätta. Så att även vi då, forskarna, vi vill gärna vara så här idealistiska och inte bry oss om pengar, men pengar spelar ju roll. Så att återigen, det blir väl ett sätt att säga att jag tror att det är intressant, för jag tror att nykterhetsrörelsen är relevant för svenska civilsamhället, men det får vi väl se vad ni tycker om det. Jag tänkte prata lite kort om de tre fallstudierna. Det går lite fort, lite översiktligt, så där får ni också hoppa in då, och sen så ska jag komma till någon form av slutsatser och sen till de här principerna, så jag tänker. Och då är den första i det här skolmaterial. Och då är det så att det finns ett antal olika organisationer, inte bara från nykterhetsrörelsen, som har ju ett intresse av att närma sig unga människor i Sverige idag, och det gör man ofta genom skolan, för att försöka informera dem om alkohol och droger i bred bemärkelse. Så här ser det ut, det här gör det med er och sådana saker. Men det är förstås liksom grundtanken i att försöka hindra att unga människor använder alkohol och droger. Skolverket har gjort någon form av utvärdering av de olika aktörerna, och utvärderarna kallar det här för en marknad av skolinformation. Så att det finns en mängd, polisen är inne där, systembolaget är inne där, men också förstås aktörer från nykterhetsrörelsen som är inne och försöker nå unga människor inom skolan för att prata om alkohol och droger. Och det gör man ofta då med någon form av material, någon form av pedagogiskt material, och så är tanken att unga människor då i skolan ska sitta och läsa det här materialet och prata om alkohol och droger. Förhoppningsvis då inte använda alkohol och droger som ett resultat av det. Och av de här, på den här marknaden, så valde jag ut att titta på fyra stycken texter som då är på bilden här. Dels är det två versioner av en text som heter Opåverkad, som producerades av Ungdomens nykterhetsförbund, UNF. Sen är det en text som står i lite kontrast med det, som heter Prata om alkohol, som getts ut, de som har gjort det är en kommunikationsbyrå, alltså ett företag, men som finansieras av vad man då i nykterhetsrörelsen kallar för alkoholindustrin. Det är två stycken, vad jag säger, ideella organisationer som är då, har ett intresse av att verka för alkoholnäringens skull. Det är deras ideologi, så att säga, det är deras. Och då har de finansierat den här kommunikationsbyrån och det här materialet som har till syfte om att man ska prata om alkohol då. Och den sista är ett material som fortfarande inte är publicerat, som kommer från en tankesmedja som heter Fake Free. Tankesmedjan är lite virtuell, jag är inte säker på att den finns längre. Är någon som känner till någonting om det här i dagsskrivande stund får ni gärna räcka upp handen. Men det är UNF, alltså Ungdomens nykterhetsförbund, som skapade den här virtuella tankesmedjan Fake Free, och som också fick som ett av sina uppdrag att ta fram ett nytt och uppdaterat material för skolan, som var då i kontrast till det här med opåverkat. Och det jag har gjort och det jag har tittat på, jag har tittat på de här skolmaterialen. Så att jag har ju klivit in i dem, jag har ju liksom inte gått bakom processen, hur gjorde ni när ni tog fram materialet. Jag har inte frågat unga människor i skolan eller skolrepresentanter hur man ser på materialet. Jag har ju tittat på materialet för att fråga om hur använder man sig av forskning i det här materialet. Och i sådana fall då, hur gör man det? Och det tycker jag har varit väldigt intressant. Och det, lite sådär kan man ju säga att alla de här fyra texterna, svaret är ja, de använder sig av forskning och vetenskap i olika former. Annars hade det varit tråkigt för mig som forskare, men så var det ju. Man kan ha hänvisningar till forskning, det vill säga att man kan säga att forskning säger det här och så kommer ett påstående. Ibland finns det en litteraturlista med tips på mera forskning som man kan läsa, till exempel och sådär. Men i övrigt så är det ganska tomt. Det finns ett visst undantag med den här som inte är publicerad, den här texten som inte publiceras. Där är det lite annorlunda. Men om jag pratar om de här tre andra så är det så att på något sätt så mitt intryck är att man lägger ganska stor vikt vid forskningen. Mycket av de här lite mer kontroversiella påståenden om alkoholkonsumtion eller hur man behöver förhålla sig till droger, då har man oftast en hänvisning till forskning. Och ibland kan det vara liksom någon referens eller sånt där. Men det finns inte så mycket mer. Så jag som forskare då, jag vill ju leta efter mer. Ja okej, ni säger det här, här är det här påståendet. Men var har ni hämtat den forskningen ifrån? Och det vet man inte då. Det finns ingen direkt referens, det finns ingen direkt fotnot så att man kan kliva vidare och sen läsa den texten i sin tur då. En annan sån där sak som man undrar som forskare är ju förstås, okej, ni säger att forskning säger det här lite mer allmänna uttalet, men vilken forskning har ni tittat på då? Har ni gjort en sån här, som jag skulle då säga, en översikt av forskningen för att sen sålla ut hur ni tycker, vad olika forskare tycker och vad det finns för metoder och underliggande material och sådär. Och det vet jag ju inte heller. I materialet i sig så finns det inga hänvisningar till hur man har kommit fram till den forskning som man säger sig använda. Men det är också ganska tunt på att hänvisa vilken den forskningen är. En annan sån där sak som slog mig lite mera och som kanske inte är så förvånande med tanke på material, men det var ändå, det var inte riktigt vad jag hade väntat mig, att den forskning man hänvisar till har sällan att göra med alkohol och droger. Och det hade jag nog förväntat mig i det här materialet, att man då skulle liksom belägga den typen av påstående. Utan det är snarare så använder man forskningen när det gäller att utforma materialet. Alltså man hänvisar till materialets pedagogiska status. Då kommer forskningen in. En annan del av det är också att det är ju väldigt, väldigt viktigt för de här aktörerna att man kan visa att det fungerar. Och då blir utvärdering ett viktigt begrepp. Och då hänvisar man till utvärderingsforskning. Gärna forskare som ska ha utvärderat det här materialet och visat att det är effektivt i skolan. För önskan och tanken är ju att fler ska använda det här materialet. Så det känns naturligt när jag berättade för er, men jag hade inte väntat mig att det var den forskning man skulle hänvisa till. Lite annorlunda är den här publikationen som kommer från Fake Free, som inte är publicerad, där det finns mer referenser, det finns ganska mycket fotnoter, där publikationerna som används också namnges, man kan också läsa om vilken forskare som säger saker och ting. Och det finns också, vad jag säger, ett reflekterande förhållningssätt till de olika, både liksom de forskningsresultat man använder, där man kan gå in i texten och kritisera vilka metoder har använts för att komma fram till det här. Eller åtminstone lyfta fram det så att jag som läsare har en möjlighet att någon form bedöma vad tycker jag om de här resultaten. Är det rimligt att om man har gjort en studie i Sri Lanka att säga att så är det i hela världen inklusive Sverige? Eller är det så att vi bör tänka att det kanske är för Sri Lanka? Det kan ha relevans för oss eller inte. Sådär. Det finns också ett reflektivt och ett kritiserande förhållningssätt till publikationens eget användande av forskning. Och det tycker jag var väldigt roligt och spännande. Så där finns det ju en tydlig skillnad och förändring. Mellan åtminstone om man då ser de här som UNF och till det här som UNF, där det här är en helt annan karaktär. När jag funderar lite då i den fallstudien i boken lite sammantaget kring det här så funderar jag på varför använder man forskning på det här sättet och varför är det viktigt och så. Vrider jag till det lite, jag spetsar till det lite så som man gärna gör och så där, tycker det är lite roligt. Men jag tänker att det finns ju ändå liksom fler aktörer här som är intresserade av att komma in på skolarenan. För det finns ju dels någon form av konkurrenssituation på denna så kallade marknad. Men det finns ju också aktörer från olika håll och olika intressen. Vi har ju nykterhetsrörelsen å ena sidan, men vi har också alkoholnäringen som vill in här. Och då väljer jag att kalla det därför då en arena, en marknad. Och att på något sätt så de här skolmaterialen och forskningsanvändningen blir ytterligare en arena för att slåss om hur vi bör utforma vårt alkoholsystem i Sverige. Eller något sånt där. Och att man är inte så intresserad av forskningen i sig, utan forskningen blir ytterligare ett sätt att stärka sina redan de åsikter man har, eller de positioner man har, och ett sätt att försöka komma åt de andra. Då. Det är lite mer spekulativt, men det var så jag tänkte. En ytterligare arena för konflikter tänker jag att forskningens roll erbjuder där, att man använder också forskningen som en yta för att slåss med varandra. Det var den. Hur ser tiden ut?
Jag jobbar på lite.
Är det så? Är jag långsam? Jag som trodde att jag hade mycket tid. Okej. Andra nämnde jag. Då tittade jag på IOGT-NTO. Och deras policies, de har sedan ett antal år, de har ju olika nivåer på sina dokument och sina texter förstås. Och policynivån är väl någon form av mittemellannivå med den här mer övergripande ideologistadgenivån och den här verksamhetsplanen som man har på flera års sikt och på varje års sikt. Där de här, enligt mig då, framförallt har att berätta om vad tycker IOGT-NTO i olika frågor, framförallt relaterat till alkohol och droger, som ett sätt att kommunicera till omgivningen, om journalister ringer, om externa aktörer vill veta vad IOGT-NTO tycker i frågor som har att göra med IOGT-NTO, så ska man kunna fånga den här policyn och läsa det så att säga. Men det sägs också vara ett syfte att berätta för medlemmarna internt, vad tycker vi och vad ska du tycka? Och om du ska uttala det så är det ju klokt att hänga, ha den här publikationen i ryggen eller i dig så att säga. Och då finns det förstås olika policies, de förändras över tid, de uppdateras och sådana saker. De sker i demokratiska processer med kongresser och sådana här saker. Och då valde jag att titta på ett antal sådana ett par år tillbaka i tiden och det här är ett exempel på en av dem då. Och där jag då också var intresserad av hur förhåller man sig till vetenskap och forskning och sker det förändringar över tid. Och även här så används mycket forskning. Eller åtminstone så hänvisar man till mycket forskning. Jag upplever att över tid så i IOGT-NTO i sina policies så sker det en tilltagande tendens till att forskning blir allt viktigare i de här texterna. Där man säger forskning i ökande grad och lite mindre. Men det finns mycket redan från början när man säger så att det här säger forskningen. Det finns litteraturlistor igen. Jag tror att det är den här som kanske är från 2009. I IOGT-NTO ökänd publikation då man introducerar fotnoter. Om man har ett sådär 20-tal fotnoter där man då kan läsa vidare. Och tanken var just med de här fotnoterna, om jag förstått det rätt, var för att man som extern skulle kunna få möjlighet att granska påståendena, gå bakom påståendena och kunna veta var har de hämtat sina åsikter. Min lite mer kritiska blick blir ju att de här fotnoterna hänvisar ju inte speciellt mycket till vad jag kallar för forskning. Då. Utan det kan vara andra organisationers dokument. Det ska jag vara lite i det. Det kan vara CAN. Till exempel. Och då blir jag frågan, är CAN forskning eller inte då? Men jag väljer att säga att CAN och CANs publikationer är inte forskning. Det kan vi diskutera, men det gör man ju mycket. För CAN har en status här. Även andra aktörer som alkoholnäringen hänvisar gärna till CAN när det gäller alkoholkonsumtion och sådana saker. Men jag tycker inte det är forskning. Man hänvisar till myndigheters texter, man hänvisar till vissa lagar och sådana här saker. Men om jag är kritisk då säger så att ja, men jag letar efter vetenskapligt publicerade texter som har granskats av andra forskare i en anonym process. Och som publicerats av forskare som bedriver forskning vid lärosäten, erkända lärosäten. Så hittar det kanske en eller något sånt där. Då. Så att forskning, viktigt, referenser, fotnoter, men väldigt lite forskning enligt mig då. Och väldigt otydligt hur man har valt ut den här forskningen igen. Det finns ju massor av forskning, det finns ju hur mycket forskning som helst. Varför har man valt den här och inte den där? Är det så att man har valt forskning som bara stärker det man tycker? Då tittar jag lite efter det. Jag tycker inte heller att jag hittar så mycket hänvisning till forskning som går emot vad IOGT-NTO säger. Det kan ju annars vara en retorisk piruett som man kan göra för ett övertygande argument. Och det här är ju rätt duktiga retoriker ofta. Att man liksom säger att ja, det finns ju andra som säger så här och så här. Men det fanns inte ens det då. Så det var en andra fallstudie. Nu går jag direkt till den tredje fallstudien. Nu gick det fort. Ja. Och den sista är ju då CAN. Som karaktär har lite annorlunda. Då har jag varit mer intresserad av CAN överlag. Där jag dels har ett intresse av att CAN tidigt säger att man håller på med... vad står det? Man bedriver och främjar saklig information, står det i era nuvarande stadgar. Och det här med saklig information är någonting som finns redan när CAN startas i början av 1900-talet. Då. Och CAN är en sån här medlemsfederation, metaorganisation kan man säga, som har andra organisationer som medlemmar. Nykterhetsrörelsen framför allt, men det finns även andra aktörer. I den styrelsen sitter representanter för staten, regeringen utser en ordförande och sådana saker. Och uppgiften är att sprida och samla in information om alkoholkonsumtionsvanor i Sverige. Men tidigt har det varit väldigt, väldigt viktigt det här med att man måste göra det på ett sätt som är sakligt eller neutralt. För man får inte uppfattas som ett organ som representerar bara nykterhetsrörelsen. Man ska vara oberoende i det ordet som jag föredrar att använda. Man ska förhålla sig till nykterhetsrörelsen, man ska förhålla sig till andra aktörer. Och vara på något sätt den här källan som man kan lita på. Så att alkoholnäringen kan referera till CNs rapporter. Så att myndigheter kan lita på att CNs texter är någonting som inte bara är propaganda. Och för all del också för nykterhetsrörelsen. Nykterhetsrörelsen vill ju gärna också veta hur det står till. Men de behöver ju också i sin tur emellanåt ha en aktör som man kan hänvisa till som inte är en själv. Så att man ja, men det här säger inte bara vi för att vi tycker, utan det är CRN som har sagt det. Och mitt intresse i den här fallstudien var ju dels att titta på det här med sakligheten och oberoendet, så det har varit en lite specialpoäng för mig själv. Men framförallt så har det handlat om, är det så att CRN använder sig av vetenskap och forskning också över tid i sin organisation? Till exempel i sina strukturer, i sina ideologi som jag väljer att kalla det för, eller de arbetssätt som man använder då för att jobba med det här med att främja, bedriva och främja saklig information om alkohol. Och där finns det ju otaliga exempel, massor av exempel där man redan tidigt förhåller sig till forskning och där forskning blir viktigt. Några exempel från idag som jag kan nämna är att i styrelsen så sitter det då representanter för vetenskapliga organisationer. Vetenskapsrådet till exempel, som är en av de främsta och finaste och största finansiärerna av svensk forskning idag, sitter i CRN:s styrelse. Man har sedan ett antal år tillbaka börjat anställa forskare. Man har länge ju då bedrivit vad man skulle kunna kalla för forskning. Alltså om man tar bort det här kravet på att det ska vara disputerade typer som har en koppling till lärosäten. Så metoderna man använder är ju vetenskapliga. Det sättet man granskar och utsätter dem för prövning och sånt är ju vetenskapligt. Och det är på lite på det sättet. Men man har inte haft forskare direkt i sin stab. Men nu sedan några år tillbaka så har man en forskargrupp och där man har folk som doktorerar och man har en koppling till Karolinska och sådana saker. Så det här med forskning är väldigt viktigt i det sätt man jobbar. Man har också någonting som man är väldigt stolt över, ett forskningsbibliotek. Då. Där ju förstås liksom det hänger ihop med att sprida saklig information. Men det är verkligen forskning man betonar i de krav som ställs på ett bibliotek och sånt där. Så min fråga är ju då, varför gör man allt det här? Varför har man all den här kopplingen till forskningen? Och det går ju att se, tycker jag, tydliga kopplingar till uppdraget. Men jag är också, tror ju också att det har att göra med det här med den här sakligheten. För att framstå som saklig, för att framstå som oberoende så att säga. Så blir vetenskapligt betydande. Då. Så det pratar jag om där. Okej, nu kommer jag till slutsatser. Det betyder inte att jag är färdig för det.
Nej.
Och då tänker jag att lite övergripande förstås kan man diskutera, men ja, jag tycker också i det material jag sett så är ju vetenskap betydelsefullt, någonting som man förhåller sig. Det har ju att göra med förstås vilka fallstudier jag valde ut, så det var inte så förvånande. Men det jag kan göra är att jag kan hitta mer exempel, mer illustrationer på det. Jag upplever också i mitt material väldigt begränsat, men så att det verkar tillta, att det blir allt viktigare över tid. Och jag kan ju luta mig tillbaka på till exempel UITNTO och förändringen över de här policies över tid. Så att jag började någon gång på 80-talet och slutar nu så att säga. Men även CIN, där jag då har tittat på CINs årsstadga till exempel hela vägen tillbaka till 1902 när det bildas och ser hur förhåller man sig till forskning och vetenskap. Så att frågan där blir ju, är det här också någonting då? Om vi tar tillbaka till Susanna, så är det här någonting som gäller för er andra? Ser ni också den här tendensen? Men jag tycker inte alltid att det är så vetenskapligt så som man använder forskning och vetenskap då. Och där kommer ju in min kritik och mina funderingar. Och då har jag en liten sån här piruett som jag gör, en liten fråga. Och som kan ju vara någonting som ni också skulle kunna prata om. Jag lämnar inte, jag har en slide efter det här. Men en inledande fråga är ju så att, är det så att man praktiserar vetenskap i de här organisationerna? Eller är det så att man vetenskapligt gör sin praktik? Och med det blir ju på något sätt titeln på den här boken, Forskning i ideologins tjänst. Det är ju så som är min slutsats. När jag säger att det inte är så vetenskapligt som man använder forskningen, så är det snarare så att man använder ju forskningen som ytterligare ett sätt att stärka redan sin existerande ideologi. Det är ju så att man vetenskapligt gör sin praktik, så man har sin praktik som man tycker om. Och sen blir frågan, hur kan vi stärka den med hjälp av forskningen också? Så snarare än så här som jag skulle vilja som forskare, att ni kommer till mig och så, Ola, hur är det nu? Och så, vi ska ändra på oss och anpassa oss, och det är klart vi ska följa forskningen. Så blir jag då den här hovnaren som man kan lyfta fram och använda vid lite tillfällen när det passar den. Och så kan man putta bort honom när jag säger något som inte passar. Så kan man säga att ja, det är bara forskaren.
Får jag fråga om det?
Ja!
Alltså ur ditt perspektiv, upplever du att när vi då i civilsamhället gör så här, sänker vi er, alltså forskningen i stort, sänker vi egentligen er status?
Och då det blir två typer av svar. Det ena är att jag har ju, med tanke på att jag tycker om er, jag är ju liksom en sån här civilsamhälleskramare, så har jag inga problem med. Och jag tycker ju också att det är riktigt. Alltså en av mina grundpositioner är ju det här, att ni är speciella. Ni har den här med ideologi och uppdrag. Och jag tycker att ni ska vara tuffa med det. Det vill säga att ni ska sätta uppdraget i centrum. Och då handlar det om hur kan vi använda sådana här typer som vetenskapare för att stärka uppdraget. Så det finns ju någon grundförtjusning i det. Jag tycker att ni kan göra det bättre. Och det är väl det jag ska komma till. Det finns mycket utrymme för förbättring. Men den andra delen, och det blir ju lite den frågan du har, det här lite bredare. Det är klart att om ni behöver forskarna också, och kanske i tilltagande grad, så får ni inte heller underminera forskningen i bred bemärkelse. Det är inte mig, det kan ni ju skita i, eller mina kollegor. Men i bred bemärkelse, om ni vill ha forskning som auktoritet, då måste ni också ge dem den auktoriteten genom att liksom förhålla det lite mer entydigt till. Eller inte entydigt, men förhålla det lite mer till dem, och inte bara som hånar. Så det är en spänning där. Å ena sidan, ideologin bör vara i centrum och vetenskapen ska liksom, ni hålla på en armlängds avstånd. Å andra sidan, när ni gör det så finns det ju den här risken. Sista då. Jag sa ju då att liksom, det här var egentligen det här som jag är mest intresserad av. Och som var Eriks liksom, önskan som förläggare och sådär. Men kom igen nu, Ola. Prata inte bara om vad och sånt där, utan säg nu hur också. Hur ska man hantera det här? Och då försökte jag tvinga mig upp på banan och formulera några liksom, tankar om hur skulle man kunna förhålla sig till forskning som praktiker, men också baserat utifrån min slutsats, om man tror att det finns någonting i det då. Och då hade jag ett antal. Och då får jag väl ta en eller två av dem då, eller något sånt där. Jag tänkte att jag kanske kan säga det här med motstånd då. Och en av dem är ju förstås liksom att om vetenskap blir allt viktigare och sådana här saker, så kan man ju också erbjuda motstånd mot detta, men på lite olika sätt, tänker jag. Men självklart kan man ju bara säga stopp. Men jag tror att man kan vara lite mera finurlig i detta. Och ett som jag skriver om i boken är att man kan ju applicera vetenskapliga kriterier på den vetenskap man inte gillar, tänker jag. Att det är inte så där jättesvårt. De flesta av er är välutbildade och har ju gått metodkurser och sådana här saker. Och då skulle man ju tänka sig att man då jobbar för nykterhetsrörelsen och så kommer någon från, för det finns ju en massa forskning som går emot nykterhetsrörelsen också, förstås. Det finns ju forskare som säger tvärt emot och tycker att man ska dricka eller inte dricka eller att nykterhetsrörelsen är fel. Och hur hanterar man det då? Ett sätt att hantera det är ju att applicera deras vetenskaparnas egna kriterier på vetenskapen och utmana vetenskapen med vetenskapliga metoder. Och det där tycker jag att man ska kunna göra i ökande grad. Nu kanske ni gör det redan, jag vet inte, men det skulle man definitivt kunna göra. En annan är ju förstås att producera egen alternativ kunskap, och det görs ju i viss mån. Jag tänker på det här liksom mest klassiska exemplet, det här med brukarkunskap. Om man då jobbar inom organisation med socialt intresse, så ställer man ju ofta i kontrast mot vetenskapen, men också kanske den professionella kunskapen, ska man säga brukarnas kunskap, alltså den som vi ska hjälpa, eller de som använder våra tjänster, men kan vi ha, vad har de för kunskap? Och så kan man ju se till att försöka få den typen av kunskap att komma upp. Och det blir någon form av, det är ett exempel på en alternativ kunskapsform som kan erbjuda motstånd, men på ett lite mer finurligt sätt. En tredje tanke som jag har där, det är ju att hävda det unika och kämpa ganska mycket med det. Jätteintressant, Ola, du har studerat nykterhetsrörelsen, men nu är jag i RFSU, så det här gäller ju inte mig. Så jag behöver inte förhålla mig till dig. Jag är ju speciell unik. Till exempel. Eller du, ännu mer tycker jag att man ska kunna erbjuda mig åt som en mer övergripande nivå. Ni har forskat på företag. Det har väl ingenting med oss att göra. Forska på oss och kom hit sen. Eller som nykterhetsrörelsen har gjort i viss mån. Så här, ja, ni har forskat på vita män som dricker alkohol. Men hur är det med kvinnor och andra från andra delar av ålder och samhällen och sådana saker? Det är ju ett sätt att hävda det unika i sina frågor och säga att den kunskap som ni producerar gäller inte oss då. Och sen så har jag några andra till.
Jag ska ta
irrationalitet kanske. Och det är väl egentligen den som jag tycker stämmer bäst överens som strategi, som stämmer bäst överens med det jag sett då. Och någon form av liksom rationalitet kring beslutsfattande, men också vetenskap, är att man ska ta hänsyn till de vetenskapliga, alla vetenskapliga resultat som finns. Och så ska man väga för och emot, och så ska man komma till någon form av reflekterad, balanserad slutsats. Så att säga. Det är så man tänker sig. Så tänker jag att jag ska göra kring min forskning. Så tänker jag att ni tänker man ska göra kring beslut, man ska ha olika beslutsalternativ och såna här saker. Men man kan ju vara väldigt irrationell, och då kan man ju bara välja ut det som de vetenskapliga rön som passar en själv. Det vill säga det här som jag sa med vetenskapliga att göra praktiken. Att man kan ju vara finurlig kring det sättet också, att försöka leta upp de här forskningen som verkligen stöder det som man redan tycker. Och stärka det ytterligare. Och då skulle ju min liksom, tips i relation till exempel till EU-ETNTOs policies vara då att ha inte referenser enbart till CAN, utan försök hitta mer, om ni säger forskning så använd forskning, men hitta då de studierna som ni hänvisar till och lägg in dem så att man kan hitta dem till exempel. Och skriv lite om hur ni har hittat dem på ett sätt så att man stärker, det är fortfarande grundtanken, grundåsikten är ju samma sak, men hur kan man stärka det om ni nu säger forskning? Se till att det finns lite exempel på det så att det blir trovärdigt, så att det inte blir det här att man underminerar trovärdigheten genom att det inte finns några referenser överhuvudtaget. Och det är ett sätt att vara lite irrationell. Då finns det flera principer, det finns mer att säga om det. Men då tänkte jag säga så här, tack så mycket, vad roligt. Jag ser jättemycket fram emot, jag ser fram emot att få lyssna på dig nu, Susanne, och att fortsätta samtalet.
Mm. Ja. Tack, Ola.
Jag heter Susanne Larsdotter, jag är sexolog och sakkunnig på RFSU. Och kände när jag satt där att jag nästan måste legitimera att jag är här på något sätt. För som sexolog är det här inte det vanligaste jag pratar om, utan det är helt andra saker. Men jag är otroligt intresserad av forskning i mitt praktiska arbete. Och jag ska då reflektera över hela organisationen. Nu är jag en anställd och ingen chef eller någonting. Utan jag reflekterar utifrån mitt jobb och min position på RFSU. Bakgrunden också till att jag är här är ju att jag var hembjuden till Erik och hans familj på en diskussionskväll för någon månad sedan. Och råkade se den här boken och blev alldeles eld och lågor, eftersom det här är någonting som verkligen intresserar mig. Så att jag lyckades få loss en bok där redan på kvällen. Och skyndade mig hem och slängde mig i säng och läste den på en gång. Så liksom brinnande intressant tycker jag att frågan är. RFSU är alltså en ideell organisation. Det är en organisation för sexualupplysning och sexualpolitik som har funnits sedan 1933. Jag kommer också att hänvisa till RFSL där jag nu sitter med i förbundsstyrelsen men har arbetat innan i 7 år, som också är en ideell organisation och som är en organisation som jobbar för hbtq-personers rättigheter. Så det kommer komma vissa referenser dit. Men i huvudsak är det för sig. Jag var ju tvungen att börja gå till idéprogram och såna här saker efter att jag hade läst den här boken för att se, ja, hur mycket forskning hänvisar vi i idéprogrammet? Och det kan man ju konstatera att det gjorde vi inte så mycket. Vi pratade inte så mycket om vetenskaplighet eller forskningsbaserad kunskap eller sådär heller. Men på hemsidan så står det i alla fall att organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. Och det där är ju lite intressant, därför att i boken diskuteras ju också det här med att vara obunden. För oss som också är en ideologisk organisation som jobbar väldigt mycket med politik, så är det naturligtvis viktigt att på ett sätt framstå som obunden. Att man inte är partipolitiskt bunden eller religiöst bunden eller sådär. Det är för att mycket av vårt arbete går ut på lobbyarbete mot politiker. Och då måste man ju naturligtvis vara öppen för alla politiska partiers representanter. Men det är också väldigt viktigt för RFSU att hänvisa till vetenskap för att kunna framstå som en legitim aktör. Och det skulle jag vilja påstå att RFSU gör. Och det påstår jag utifrån att vi får väldigt många, både från myndigheter, organisationer men inte minst media, som kontaktar RFSU som sakkunniga i frågor runt sexualupplysning och sexualpolitik. Ibland känns det som att vi skulle vara någon form av forskningsinstans eller myndighet, eftersom det är väldigt många som vänder sig till oss och ställer frågor och inte till ibland kanske mer relevanta aktörer som forskare. Istället tillåts vi att ibland spekulera runt vissa frågor, även om vi naturligtvis hela tiden eftersträvar att ha en så god vetenskaplig bakgrund som möjligt. Vi behöver också vara forskningsbaserade när vi gör bidragsansökningar. Inte minst till Folkhälsomyndigheten så behövs det göras en liten vetenskaplig genomgång som på något sätt talar om varför och vi ska göra det vi har tänkt att vi ska göra och hur vi ska göra det här. Men hur använder vi forskningen då? Jag använder 3 begrepp som jag har lärt mig i boken. Instrumentell användning av forskning. Ja, vi använder forskningsresultat för att lösa olika problem. Exempelvis så mejlade jag ett antal forskningsartiklar som jag fick fram genom en sökning i olika forskningsdatabaser till min kollega på RFSU-kliniken igår. Hon ville se vad forskningen sa om relationen mellan tidig utlösning och bäckenbottenmuskulaturen. Och jag kunde göra en vetenskaplig databassökning och ge henne en del forskningsresultat. Det är en sån här väldigt konkret åtgärd för att hon så då i sin praktik ska kunna jobba med bäckenbottenövningar för personer som har drabbats av tidig utlösning. Men vi kan också använda det i vårt internationella arbete. RFSU har ju ett väldigt stort internationellt arbete. Och jag vet att mina kollegor på den enheten till exempel hänvisar väldigt mycket till forskning när det gäller att vikten av sexualupplysning. För det finns ibland ett väldigt stort motstånd mot sexualupplysning. Man tror att man väcker en björn som sover genom att man ger sexualupplysning och vill att unga inte ska få någon form av sexualupplysning. Och då kan man då lyfta fram forskning och vetenskap som säger att det är snarare tvärtom. Det finns studier som visar på att unga inte debuterar sexuellt tidigare om de har fått sexualupplysning. Tvärtom kan man se att ofrivilliga graviditeter minskar och sådana saker. Så att vi använder forskning på ett instrumentellt sätt. Men också på ett konceptionellt sätt. Där vi använder forskning indirekt som leder till upplysning och bättre kunskap. Och där är ju mycket där att försöka få tillgång till ny forskning, vetenskap runt olika ämnen. Och inte minst så efter får vi det också genom att åka på internationella konferenser där forskare på olika sätt presenterar sina forskningsresultat. I november var jag en kollega på SSSS-konferensen i Phoenix i USA som då är en Sexual Study and Science Conference. Där vi också inhämtar olika forskares forskningsresultat som vi sen då försöker att sprida och ge vidare kunskap runt. Men vi använder också en symbolisk användning där vi ibland plockar forskning som bara stämmer med vår ideologiska uppfattning som stärker de åsikter som vi har och inte är gjord på någon form av vetenskaplig översikt där vi verkligen har tagit in all forskning och försöker ge en så bred bild som möjligt utan där vi helt enkelt letar efter forskning. Det här tycker vi, vad hittar vi för forskning som styrker den uppfattningen? Det förekommer också, absolut. RFSU är en medlemsorganisation och därför är ju också medlemsbasen väldigt viktig. Vi har ju också ett antal lokalföreningar runt omkring i landet. Och det där är också spännande. Känner jag också igen kanske ännu mer från arbetet i RFSL. Lokalföreningar med ideella som kanske inte har sakkunskap runt de här frågorna. Uppstår ibland en konflikt mellan anställda på förbundskansliet som kanske har en viss sakkunskap och ideella som brinner för frågan och ut och arbetar på det här. Och det tror jag att flera kan känna igen sig som jobbar på ett förbundskansli och har ideellt arbetande. Som också väcker frågor, vilka krav ska man ställa på ideella som gör det här på sin fritid för att de brinner för frågan, hur god vetenskaplig förankring behöver de ha i sitt arbete, inte minst också i mötet med lokala politiker och andra frågor eller andra sammanhang. RFSU har också en koppling till akademin genom att vi bland annat utför uppdragsutbildningar tillsammans med en högskola där också erfarenheter och kunskap från RFSUs verksamhet lyfts in. Och där är också frågan om allt det som man presenterar är, ja, jag kan tänka mig att det är olika vetenskaplig kvalitet på det som presenteras emellanåt. Men det är också så att några av oss också finns med i akademin och undervisar. Jag till exempel är inne på psykologutbildningen både på Karolinska och på Uppsala universitet för att prata om sexologiska frågeställningar för psykologer. Och det kan ju tyckas lite märkligt då, att man plockar människor från en frivillig organisation för att gå in och undervisa på ett universitet. Men det handlar helt enkelt om att kompetensen inte finns på universiteten. Man känner inte att man har den kunskapen och därför letar man då efter personer utanför istället. I boken så är det ju lättast att identifiera sig med IOGT-NTO som är en annan ideell organisation. Och det här är det ju spännande tycker jag. Jag tycker att det var spännande koncept att bjuda in från olika håll. För att det här med forskning och ideologi kan ju ställas som två motsatspoler, men det kan ju också ses som ett väldigt sammelsurium där det är svårt att urskilja vad som är vad i många gånger. Jag tyckte det var intressant med att sätta fotnoter och faktiskt ha vetenskapliga referenser i stora policydokument. Och igår tog jag och pratade med några av mina kollegor varför det inte finns någon som helst forskningsreferens i vårt idéprogram. Men då fick jag på tafsen minsann, för att det här var inget ett vetenskapligt program, utan det här var våra idéer och det skulle stå fritt från vetenskapliga referenser. Så att min så här, ja men det måste vi ju göra naturligtvis, fick inget medhåll av kollegorna, vilket också speglar en spännande konflikt. Och vad jag förstod av boken så hade det också varit en hel del diskussion innan det här infördes på IGT. Så det arbetet får vi fortsätta. Men vetenskapliga rön tillåts i stor utsträckning skulle jag säga också att påverka organisationens ideologi. Men också att det finns faktiskt vissa områden som jag tänkte komma in här på slutet av mitt lilla anförande och prata om att vi också i idéprogrammet lyfter fram vikten av att ny kunskap produceras. Där vi ser att den gamla kunskapen är ganska ideologiskt präglad. För vi ska inte tro heller att det finns någon vetenskap som står utanför all ideologi. Utan mycket vetenskap är också väldigt ideologiskt färgad, vilket jag kommer att ge exempel på. En del av vår verksamhet det är också att översätta forskning till någon form av populärvetenskap. Och där har jag ett exempel från gårdagens Metro. Där vi skriver varje onsdag en liten artikel om sex och liv. Och igår så var det då en slags populärvetenskaplig framställning av en studie som kom från Journal of Personality and Social Psychology där hur man kunde få ett bättre sexliv. Det här är ju populärvetenskap. Vi har ju gjort det här populärare än det är en förenkling av forskningen som är gjort, men det är ändå ett försök att få forskning att nå ut. Men som också vi tycker att passar. Jag menar, det ska vara en flashig rubrik. Här är hemligheten bakom ett bra sexliv. Liksom. Så att det är ju verkligen att popularisera befintlig forskning. Och jag gillar verkligen bilden, det här som Ola pratade lite grann i slutet på. Jag gillar bilden som finns i boken av forskarens roll som den kritiska vännen eller narren. För jag upplever att det behövs en narr i väldigt många sammanhang, så också i vår organisation. Den här narren som hade till uppgift att underhålla hovet, men också berätta om de där lite obehagliga sanningarna som ingen annan vågade säga. För det finns ju ett antal sådana i de flesta organisationer, myndigheter och sammanhang skulle jag vilja säga, som behöver bli påminda om. Och det kan behövas någon som faktiskt går in och vågar säga det. Men jag skulle också vilja säga att vi kanske kan som frivilliga organisationer också vara lite narr ibland och gå in i vetenskapliga sammanhang och påpeka olika saker. Jag ska ta några exempel här på slutet på den här också, där vi fyller en funktion faktiskt som att vara narr i vetenskapen. Ni vet säkert att sexköpslagen har varit en omtvistad fråga. RFSU var inte nöjd med den utvärdering som gjordes från regeringen. Därför att den var väl, skulle jag våga säga, men ändå en hel del kunskap i forskningsmetodik, ingen vetenskaplig utvärdering. Utan det var ett collage, skulle jag påstå. Nu står jag väldigt fräck i mun här, men det var ett collage av en rad olika åsikter. Det var inte heller en frågeställning i början, utan uppdragstagaren hade till uppgift, fick inte komma fram till någonting annat än att sexköpslagen skulle vara kvar. Så det var liksom ingen öppen vetenskaplig frågeställning som skulle belysas från alla håll, utan uppdraget var redan från början att sexköpslagen skulle vara kvar. Så då anlitade RFSU en forskare, en fristående forskare, Charlotta Holmström på Malmö högskola, för att göra en helt fristående forskningsöversikt, vilket också lyfts fram i boken som ett bra sätt att hitta forskning. Charlotta Holmström skulle göra en forskningsöversikt över det här med sexköpslagens effekter. Och det gjorde hon, och RFSU publicerade den här. Då säger politiker att det här var ju inte bra. Och jag citerar Gertrud Åström. Det finns ingenting som tyder på det här som forskningsrapporten har tagit fram. När jag har talat med poliser som arbetar mot sexköp menar de att det snarare är tvärtom. Kvinnor som lever i prostitution i Sverige vet att de kan vända sig till polisen för hjälp. Den svenska sexköpslagen har haft ett stort internationellt genomslag. Alltså, problemet också när man tar fram fristående forskning som inte stödjer den ideologiska föreställningen som finns hos myndigheter, och så blir det också svårt att få fram fristående forskning. Då är den fel. Och då kan man också hänvisa till enskilda individer eller sådana saker. Den här saken har vi kunnat se på flera olika områden. Just nu så pågår en diskussion om pornografi väldigt stort. Eller det tycker vi i alla fall att det pågår stort, det kanske inte gör. Men det pågår en diskussion om pornografi. Där har vi andra frivilliga organisationer som Unison och Kvinnolobbyn i Rocks, som har en viss åsikt som stödjer sig på Max Waltmans avhandling i väldigt stort, i stor utsträckning, och en del annan forskning också. Sen har vi RFSU som ställer sig i någon slags mellanläge och säger jo, det finns många problem med porr, men det här kanske inte, allt det är kanske inte problem. Och hänvisar till annan forskning. Och där blir det också väldigt svårt. Vilken forskningsautoritet har mer rätt än den andra? När olika forskare faktiskt har kommit fram till helt olika slutsatser som inte ens är möjliga att länka ihop på något sätt. När jag har hållit på att jobba med äldre och sexualitet så kan man se att det finns en del forskning runt äldre och sexualitet. Men problemet är att det är en väldigt liten del av forskningen. Den är väldigt kvantitativ inriktad. Det är framförallt de yngre äldre man undersöker. Det är ett ständigt heterosexuellt fokus. Och det som jag upptäcker, eller upplever, är det största problemet. Man räknar bara sex som samlag. Vilket gör att det blir väldigt svårt att använda den forskningen. För ska vi få veta vad äldre gör, så vet vi bara i vilken omfattning de har samlag. Inte i vilken omfattning eller hur de har sex. Och där är också, där har ju forskningen ställt vad jag tycker fel frågor, eller liksom man har inte kompletterat med frågor. Och där är det ju också viktigt att vi kommer in och säger, man måste ju ställa andra frågor i forskningen också. Därför att annars ger de inte de här resultaten. Någonting som till sist här som jag också tycker att är väldigt spännande, var vi får vår kunskap ifrån. Jag gjorde på RFSL ett par större studier inom det området som brukar kallas för grå forskning, det som frivilligorganisationer och annat gör, det är ju liksom inte den helt riktiga forskningen. Men vi hade handledare från universitetet, vi gjorde den enligt forskningsmetodik så långt våra kunskaper räckte och så vidare. Och i en studie som jag var projektledare för hette HBT, kvinnor och alkohol. Där gick vi in och tittade väldigt mycket på varför, hur kommer det sig att all statistik visar att HBTQ-kvinnor dricker så mycket mer än andra kvinnor. Och där visade ju forskningen att jo, men det är minoritetsstress som är en av orsakerna. Och det fick vi också fram i våra egna intervjuer. Men vi såg också någonting annat som vi inte hittade i forskningen. Och det var alkoholnormativiteten. Men det hittade jag hos IOGT-NTOs representanter. Där hittade jag hos Fake Free. Där hittade jag hos de här aktörerna. Vilket också är väldigt intressant. Att någonting som vi fick fram genom vår egen lilla forskning med våra intervjuer och fokusgrupper. Den kunskapen hittade jag ingen motsvarighet i den befintliga forskningen. Men däremot hos organisationer som är långt framme och jobbar med de här frågorna. Så det sista jag skulle säga är att jag instämmer helt i Olas slutsatser. Vetenskap är oerhört betydelsefullt och vi ser att det blir mer och mer betydelsefullt också för civilsamhället. Men det är inte alltid så himla vetenskapligt.
Tack!